Låt oss be.
Herre, låt oss få höra om dig och skriv i vårt hjärta vart ord som kommer ifrån dig. Vi ber om din hjälp att vi, vårt inre, kan upplysas. Att du kan öppna både vårt förstånd och våra hjärtan. Att vi kan höra ditt ord idag och att vi kan få se dig, Herre Jesus. Amen. Ja, temat för den här söndagen är ju påskens vittnen. Då är det ganska passande att vi just nu då sjöng "Låt oss få höra om Jesus". Lite nu och då efter sin uppståndelse så visar sig Jesus för lärjungarna och för en del andra personer också. Och poängen med att Jesus visar sig, det är ju förstås att det ska vara tydligt för dessa som har visat sig för att Jesus lever. Och han ger ju många bevis för det, att han visar dem hålen i sina händer och i sin sida, att han låter dem ta på honom, att han äter tillsammans med dem, att han är en verklig människa, men att han är den Jesus som de har känt och som är uppstånda. Och vi ska nu läsa om ännu ett sådant möte, och den texten är ifrån Johannes evangeliums 21 kapitel. Ni som har biblar får gärna slå upp där och följa med. Johannes 21 kapitel, jag börjar läsa i vers 15. Som är en bit in i den här händelsen som berättas här, där Jesus möter lärjungarna vid Tiberias sjö efter att de har varit ute och fiskat en hel natt. Och då står han där på stranden och de känner igen honom, förstår att det är Jesus och äter med honom. Från vers 15. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: För mina lam på bete. För andra gången frågade han: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: Var en herde för mina får. För tredje gången frågade han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade: Har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: För mina får på bete. Amen, amen, säger jag dig. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ge till känna med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom: Följ mig. Ja, detta är ju ett i raden av många tillfällen då Jesus visar sig efter sin uppståndelse. Och dessa möten innebär mer än att Jesus visar upp sig som levande. Ja, vad då mer? Vad mer kan det finnas, kan man undra? Jo, men Jesus hade ofta ytterligare något särskilt syfte i dessa olika möten. När han mötte Emmausvandrarna som Lukas skriver om, två lärjungar utanför gruppen med de 12, så ägnade Jesus lång tid att förklara långfredagens händelser. Han sa: Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna, inklusive Mose och profeterna. Så det var nog ett ganska långt möte och genomgång. Och Lukas berättar vidare om ett möte med de 11 och andra lärjungar samma dag, men han utvidgade Jesus där till också att ge lärjungarna ett uppdrag. Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk. Ni är själva vittnen till detta. Han påminner om löftet om den heliga ande. Ett möte som Johannes återger är ju det personliga mötet mellan Jesus och Maria från Magdala vid graven, då Jesus tröstar henne. Kvinna, varför gråter du? Och sen ger han henne uppdraget att vara det första vittnet om att han lever. Tack så mycket, Eva. Tack. Han säger, gå till mina bröder och säg. Den personliga omsorgen hos Jesus visar sig också i det särskilda mötet med Thomas, den tvivlande Thomas. Och efter detta mötet så står det då, skriver då Johannes, att därefter uppenbarade sig Jesus än en gång för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjö. Jesus står där på stranden tidigt på morgonen med fisk och bröd efter deras natt med misslyckat fiskafänge. Och också detta möte har ett särskilt syfte. Jesus har ett personligt samtal med lärjungen Simon Petrus. Man kan sammanfatta det samtalet väldigt kort med att Jesus leder Petrus till en bekännelse. Han ger honom ett uppdrag och han utsäger en förutsägelse om Petrus liv. Men det går att gräva mycket djupare än så i vad detta samtalet innebär. Och vi ska börja med Petrus bekännelse. Jag kallar det för bekännelse. Och då går vi först lite bakåt i tiden. Några veckor tidigare i den övre salen. Där lärjungarna, Jesus har samlat lärjungarna för att äta den sista måltiden tillsammans före hans lidande. Man lägger sig till bords. Förmodligen ett U-format bord. Och Jesus, han sitter längst ut, näst längst ut i ena ändan som värd. Och på sin högra sida sitter traditionellt världens bäste vän. Och i det här fallet var det nog Johannes som låg på Jesus högra sida. Låg på sin vänster sida och åt med den högra. Och då kunde Johannes luta sig mot Jesu bröst, om det så beskrivet att han gjorde. Men de övriga placerade sig sedan traditionellt längs bordet i någon slags rangordning. Och kanske är det därför att det berättas också att även vid detta tillfälle, i denna måltid, så uppstod det en tvist bland lärjungarna om vem som kunde anses störst. Alltså triggar utav i vilken ordning man skulle lägga sig vid bordet. Och det är då Jesus säger att den som är ledare ska vara som tjänaren. Jag är här mitt ibland er som en tjänare. Och sen säger Jesus någonting som ju har en tydlig koppling till det samtal som senare äger rum här vid Tiberias sjö. Han vänder sig till Simon Petrus och säger: Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Och på det svarade den då övermodige Petrus: med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Här fanns förlitande både på den egna förmågan och den egna inre styrkan. Men de blev sållade och de föll alla. Inte minst Petrus. Han började förbanna och svära: jag känner inte den mannen. Då gol tuppen och Petrus gick ut och grät bittert. Och han fick göra en bitter erfarenhet av den egna styrkans begränsning. Och när nu mötet på sjöstranden är grum så kan vi förmoda att Petrus redan hade fått uppleva Jesus stora kärlek och nåd och tagit emot förlåtelse. Annars hade han nog inte varit så ivrig att komma till honom från båten. För det står ju att han kastade sig, när Petrus hörde att det var Herren så kastade han sig i vattnet och ville vara först att komma upp på stranden och möta Herren. Och det står ju också omnämnt, tror jag, hos Paulus, när Paulus talar om påskens vittnen, uppståndelsens vittnen, att Jesus hade först visat sig för Petrus och sedan för de 12. Så att det är möjligt att han hade haft också ett enskilt möte med Petrus tidigare. Men det var ändå tydligen inte färdigpratat, för nu får vi i varje fall en redogörelse över vad Jesus och Petrus pratade om. Efter måltiden vänder han sig till Simon Petrus. Och Petrus, som 3 gånger hade förnekat Jesus, han får nu 3 tillfällen att, ja, vadå? Vad är det för fråga Jesus ställer? Ja, det är inte samma fråga som han en gång ställde till lärjungarna vid Caesarea Filippi. Vem anser ni att jag är? Vem säger ni att jag är? Nej. Och han frågar inte så här: Petrus, vill du nu vittna för mig framgent, även om det medför fara? Nej, det är inte den frågan heller. Jesus frågar: älskar du mig? Här tror jag vi får lära oss något om den centrala betydelsen av kärleken till Kristus. Det Jesus efterfrågar är om lärjungen har kärlek till honom själv. Och genom att Petrus bekräftar detta så får han både upprättelse och uppdrag. Och jag tror att vi ser här vad som utgör den viktigaste kvalifikationen för en lärjunge och i synnerhet för en ledare. Den som har fått mycket förlåtet älskar mycket, har Jesus sagt. Och den som har böjt sig djupt vid korset och där mött Jesus kärlek, han älskar Herren. Så här står det i en av fastesalmerna: den kärlek du till världen bar, ett evigt kors dig gav. Din kärleks smärta bar du än ut ur din öppna grav. Din kärleks aldrig slutna famn oss evigt drar till sig, och namnet över alla namn har korset givit dig. Simon Johannes son, älskar du mig? Ja, frågan gäller som sagt varje lärjunge, men i synnerhet den som är kallad att vara ledare. I Filipperbrevet så lyfter Paulus fram Timoteus som en ledare som utmärker sig. Hur då? Jo, han säger: det finns ingen som kommer att ha så uppriktig omsorg om er. Alla tänker bara på sitt, inte på Jesu Kristi sak. Kärleken till Jesus yttrar sig i omsorg om andra troende. Och Petrus får först bekänna sin kärlek till Herren innan han får höra: var en herde för mina får. Och förlitandet på den egna styrkan hade fått sig en viktig knäck hos Petrus. Det handlar inte längre om att vara störst, utan om att vara en tjänare. Och han är inte längre så kaxig som i övre salen, där han sa att även om alla de andra överger dig, så ska jag inte göra det. Och Jesu första fråga lyder: älskar du mig mer än dessa gör? Nej, det påstår inte Petrus nu. Han nöjer sig med att säga: du vet att jag har dig kär. Och han svarar också med ett annat ord för älska än det som Jesus använt. I grundtexten så använder Jesus ett annat ord än det som Petrus svarar med. Och det som Petrus svarar med, det kanske vi kan säga har en lite svagare innebörd. Det är som att Petrus inte riktigt vågar lita på sin självkännedom. Och därför säger han också att du vet. Jag kan inte riktigt säga hur mycket jag älskar dig, men du vet. Och tredje gången nöjer sig Jesus med att fråga: har du mig kär? Då använder han alltså samma ord som Petrus har svarat med. Och det verkar som det smärtar Petrus att Jesus nu ställer om frågan och frågar om denna, ska vi säga, svagare grad av kärlek. Men han vill inte hänvisa till något hos honom själv, utan han framhåller ännu starkare att det är Jesus som vet bäst hur det ligger till. Du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jag ska säga något också mera om uppdraget som följer på den här bekännelsen, som samtalet också handlar om. Ja, det handlar ju väldigt mycket om Petrus själv. Och Jesus är ju väldigt, ska man säga, närvarande med Petrus. Men han ser i det här samtalet också bortom Petrus. För han talar om mina får, mina lamm. Och Jesus ser förstås också bortom Jesus samtid, ända till våra dagar. Han kallar i varje generation några att vara ledare, herdar för jorden. Cirka 25 år senare så äger ett annat möte rum på en strand. Det är Petrus som är ute på sin tredje missionsresa. På väg mot Jerusalem så låter han skeppet lägga till vid en strand vid Turkiets, nuvarande Turkiets västra kust, inte långt ifrån staden Efesus. Och där skickade han bud på de äldste ifrån Efesus. De äldste i en församling som han själv hade verkat i under flera år, men som han nu varit frånvarande ifrån en tid. Där säger Paulus bland annat till dem äldste: ge akt på er själva och på hela den jord som den heliga ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Den heliga ande utser nya herdar i nya generationer. Men vad är det för ett uppdrag? Det är samma som Paulus säger. Det säger precis Jesus i samtalet med Petrus: var en herde för mina får. Och det är något som uttrycker en generell omsorg. Ett ansvar för fårens välbefinnande, framförallt det andliga. Men så nämner också Jesus en specifik uppgift: för mina lamm på bete, föd mina får. Paulus skriver till korinterna om att han hade gett dem både mjölk och fast föda. Ett matande anpassat för olika grad av mognad i tron. Och här får vi lära av Jesus hur viktigt det är med att Guds ord kommer till användning ibland oss. För mina får i bete. Om herdens särskilda ansvar för detta. Vi kan läsa i Apostlärningarna under den första församlingens tid i Jerusalem i kapitel 6. Där apostlarna säger till lärjungarna: det är inte bra att vi försummar Guds ord. Och så organiserar man församlingen utifrån att apostlarna ska kunna ägna sig just åt att föda fåren. Man har en tydlig prioritering i vad som är allra viktigast för herdarna. Vi kan också tänka på att födan är framförallt Jesus själv. Tidigare i Johannesevangeliet så säger Jesus: Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Detta är fårens främsta behov, att hela tiden bli förda tillbaka till överheden. Så till slut något om förutsägelsen som Jesus ger här. Att när du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ge till känna med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Och sedan sa han till honom: följ mig. Man kan se här kanske tre olika stadier i Petrus liv. När han var yngre, då gjorde Petrus som han ville. Då var han själv herre över sitt liv. Nu är hans uppgift att följa Jesus. Nu är den annan som är herre över hans liv. Och en gång i framtiden ska Petrus ledas fram till martyrdöden. En död som förhärligar Gud, står det. På överste prästens gård hade Petrus inte varit redo att dö med Jesus. Men en dag kommer han att vara det, tydligen. Och på så vis kanske denna förutsägelse var en tröst, att nästa gång han sattes på prov så skulle han inte falla. Och när detta skrevs av Johannes så hade säkert detta redan också ägt rum med Petrus martyrdöd. Jesus avslutar samtalet med uppmaningen: följ mig. Det är värt att notera att den uppmaningen upprepas längre fram här i stycket, i vers 22, som vi inte har läst. Petrus hade ställt, och varför upprepar Jesus det? Jo, Petrus hade ställt en fråga till Jesus när hans blick föll på Johannes. Och han frågade: hur blir det med honom? Och Jesus svar visar på att Petrus, och inte heller vi ska inte vara så intresserade av Guds hemliga rådslut, så att vi inte ger vår uppmärksamhet åt hans uppenbarade vilja. Jesu vilja för Petrus var: följ mig. Jag tror Jesus här markerar att lydnad är viktigare än nyfikenhet. Föd mina får, var en herde för mina får. Det var det Petrus skulle fokusera på. Och vi kan sammanfatta allt detta med bibelversen: lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Om vi lever eller dör så hör vi Herren till. Låt oss be igen. Herre, ber att du ska lägga dessa ord i våra hjärtan. Att det som du vill att var och en ska höra och ta till sig, lägga på minnet här, att vi ber om din nåd att det får ske, att Att du använder ditt ord i våra liv, att vi får växa. Och framförallt att vi får växa i vår kärlek till dig. Och Herre, ta oss tillbaka till Golgata varje dag. Jag ber att du ska välsigna vår församling. Att vi tillsammans får mötas vid korset. Att vi tillsammans, Herre, får bli varse att vi har en samma kärlek till dig, Herre. Och att vi vill följa dig. Göra din vilja. Det ber vi i Jesu namn. Amen.
Underbar frid, underbar frid. Frid som mig världen kan ge. När han förde min själ ifrån mörker till ljus, fick jag underbar, underbar frid. Jag funnit en frälsare mäktig och god, en mästare härlig och blid. Försonad från synden igenom hans blod, jag nu har förblivande frid. Underbar frid, underbar frid. Frid som mig världen kan ge. När han förde min själ ifrån mörker till ljus, fick jag underbar, underbar frid. All ofrid och oro min själ hade bränt, försvann vid hans ljuvliga ord. Hans frid är den bästa jag någonsin känt, hans glädje den bästa på jord. Underbar frid, underbar frid. Frid som mig världen kan ge. När han förde min själ ifrån mörker till ljus, fick jag underbar, underbar frid. Jag giver till Jesus, min mästare all, mitt liv, mina gåvor, mitt pund. Den stig vill jag vandra som han mig befallt, och göra hans vilja för stund. Underbar frid, underbar frid. Frid som mig världen kan ge. När han förde min själ ifrån mörker till ljus, fick jag underbar, underbar.